av vackra, liksom det är det bästa bland inspirerad skrift. Romarbrevet består av 16 kapitel. De första 11 kapitlen beskriver evangeliet och resterande 5 kapitel konsekvenserna av evangeliet, det vill säga en evangelisk livsstil. Precis som flera andra av Paulus brev, som Efesierbrevet och så vidare, består Romarbrevets första del främst av indikativ, det vill säga av påståenden, medan den andra delen främst består av imperativ, alltså uppmaningar eller befallningar. Och vår församlings trosbekännelse motsvarar Romarbrevets första 11 kapitel, kan man säga. Det tar upp den kristna läran, vad vi tror, och vårt församlingsförbund, det andra dokumentet, motsvarar Romarbrevets andra del, de sista 5 kapitlen som tar upp den kristna gemenskapens liv. Och idag ska vi titta närmare på orden att inte bli till anstöt för varandra från paragraf 5 i församlingsförbundet. Och orden är hämtade från Romarbrevet 14:13 som lyder: låt oss därför inte längre döma varandra. Bestäm er istället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en broder. Romarbrevet 14 är ett kapitel som är ganska lätt att läsa utan att riktigt inse relevansen för oss idag. Och om man inser den ändå inte kanske riktigt förstå allvaret i det ämne som texten handlar om. Paulus talar i kapitlet om kött och grönsaker och vin och vissa helgdagar, vilket inte låter fullt lika dramatiskt som sånt han kan skriva om på andra ställen. Han talar om att Kristus ska uppenbaras i skyn i flammande eld och komma och straffa dem som inte känner Gud och inte lyder evangelium med evigt fördärv och så vidare. Det är lite mer dramatiskt, det är lite mer laddat än grönsaker, det är lite mer tyngd i det, liksom en helgdagar kan man tycka. Men frågan om det verkligen är så, för om vi läser kapitlet uppmärksamt så ser vi att de frågor aposteln Paulus söker lösa i själva verket bär med sig evighetskonsekvenser. Låt inte din mat bli orsak till att den går förlorad som Kristus har dött för, säger vers 15. Och markerar därmed att problemet Paulus nu ska adressera potentiellt kan resultera i att själar går evigt förlorade. Så det är på största allvar det han skriver. Jag har 3 punkter. Den första kallar jag helt enkelt för Romarbrevet 14. Det blev inte bättre än så. Vi börjar med att kika på texten i sin helhet. Min andra punkt handlar om rena samveten. Och min tredje punkt om rätt prioriteringar. Så Romarbrevet 14, rena samveten och rätt prioriteringar. Och vi går in på första punkten. Förmaningen som finns inkluderad i vårt församlingsförbund ges av Paulus i en specifik situation. Och medan uppmaningen givetvis undervisar oss även när det är taget ur sitt bibliska sammanhang, så gör vi väl i att söka förstå varför Paulus skriver som han gör till de kristna i församlingen i Rom. Eller till den kristna församlingen i Rom. Den romerska församlingen bestod av både kristna med judisk bakgrund och hednisk bakgrund. Men det verkar som att den hedna kristna prägen på församlingen var dominerande när Paulus skrev sitt brev. Och förmodligen var de hedna kristna i majoritet. När jag säger hedna kristna menar jag de som har blivit kristna och inte var judar innan de blev kristna, utan det var greker och romare och allt vad det var. En sannolik förklaring till att de hedna kristna var i majoritet är att kejsar Claudius, alltså Roms kejsare vid den här tiden, hade förvisat samtliga judar från staden Rom. Någonting som vi får del av i apostlagärningarna 18:2, som säger att Aquila och Priscilla, ett par som var polare med Paulus, nyligen hade kommit från Italien till Korint eftersom Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom. Det här bekräftas också av en samtida romersk historiker. Och det verkar som att när Claudius dog runt 54 efter Kristus så började judarna att återinvandra till staden och därmed till församlingen. Men församlingen var nu mer präglad av de hedna kristna tendenserna. Och hade gjort, det hade liksom skett en förskjutning, en teologisk förskjutning i församlingen, den kristna församlingen i Rom. Från att ha varit väldigt judekristen från början, kanske för att det fanns folk från Rom i staden. När vi läser om i Apostlagärningarna 2 att Petrus predikar och där står det liksom att där fanns kretensar och allt möjligt. Och så står det att det fanns också romare. Så det verkar som att församlingen från början hade varit väldigt judekristen. Men det hade skett en förskjutning som nu bestod den mer av hedna kristna. Och vad spelar allt detta för roll? Jo, konflikten i Romarbrevet 14 är mellan de som Paulus i kapitlets första vers kallar för de som är svaga i tron. Och den grupp som han inkluderar sig själv i när han i nästa kapitels första vers i 15:1 skriver: vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter. Det vill säga de starka. Så vi har de svaga i tron och vi har de starka. Och de i den romerska församlingen som var svaga i tron tycks framförallt ha bestått av judekristna. Och kanske en del kristna som hade hednisk bakgrund men först hade blivit judar och sedan kristna, så de kunde relatera till den liksom judiska kulturen. De starka å andra sidan bestod framförallt av hedna kristna, och Paulus, som ju var hedningarnas apostel, hedningarnas judekristna apostel, placerar som sagt sig själv i den här andra kategorin, de som var starka. Men vad syftar det här på att vara svag eller stark i tron? De svaga i tron verkar syfta främst på judekristna församlingsmedlemmar som av samvetskval avstod från att äta kött, dricka vin och dessutom observerade de vissa helgdagar. De starka var sådana medlemmar som inte hade några sådana betänkligheter. De struntade i det där, de åt allt kött som placerades framför dem, kunde dricka måttligt med vin och så vidare. Nu behöver några saker förtydligas. Mose lag, den gammaltestamentliga lagen som judarna förhöll sig till, förbjuder inte judar från att äta alla typer av kött. Och det är inte förbjudet att dricka vin. Men i Gamla testamentet ser vi exempel på fromma judar som ändå valde att avstå från allt kött eller intag av vin på grund av den miljö som de befann sig i. Ett exempel från Gamla testamentet är Daniel, som när han befinner sig i ett hedna land säger i Daniel kapitel 10 vers 3: jag åt inga läckerheter, kött och vin kom inte in i min mun. Och på liknande vis verkar de romerska judakristna avstå från viss mat och viss dryck för att vara på den säkra sidan. Kanske på grund av att de befinner sig i en stad, i en miljö som är väldigt hednisk. Och för att risken är stor att det kött som sätts fram inte har tillrätts på ett kosher sätt. Dessutom verkar de ha svårt att släppa taget om vissa judiska högtider som de liksom har växt upp med, som har blivit en del av deras identitet. Så de svaga i tron avstod inte från kött och de observerade inte vissa helgdagar för att de trodde att detta var frälsande. Det vill säga, detta är inte en heresi i form av gärningslära som vi finner i Romarbrevet. Det är, noterat, det är radikalt annorlunda sätt som Paulus skriver på här än hur han till exempel skriver i Galaterbrevet när han skäller ut dem efter noter för att de har börjat omskära sig och följa Mose lag. De varnar han häftigt och säger att ni har fallit ur nåden, och han uttalar förbannelser över de här villolärarna som förleder dem och som har liksom säger att ni har börjat tro på ett annat evangelium än det som handlar om rättfärdiggörelse uteslutande genom tro, och ni har börjat liksom befatta er med gärningar och så vidare. Men vi finner ingenting av det i Romarbrevet. Så de svaga i församlingen i Rom, de hade koll på evangeliet. Och det faktum att de kallas för svaga i tron innebär inte att deras frälsande tro, deras frälsande tillit till Jesus Kristus var svag. Utan snarare att deras tillit till vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet för den som litar på Jesus Kristus var omogen. Och här finns en markant skillnad. De hade svaga samveten. De var inte trygga i den frihet från yttre riter, från yttre ceremonier som Kristus hade köpt åt dem på Golgata. Så vad är det stora problemet i ljuset av all den här informationen som kan verka väldigt abstrakt och liksom teoretisk? Den tredje versen lyder: den som äter ska inte förakta den som inte äter, och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Så de som inte hade några betänkligheter kring mat eller dagar, det vill säga den starka majoriteten, behandlade sina syskon med svagare samveten på ett föraktfullt sätt. De kanske himlade med ögonen eller fnös och hånlog när deras syskon avstod från viss mat och dryck eller observerade vissa särskilda dagar. Och så drog de till mig liksom att: hörru Andreas, ska du inte ha en saftig köttbit ändå? Sluta upp med det där fianteriet. Du vet ju att Herren Jesus har köpt dig i frihet. Du är en kristen nu, du behöver inte syssla med sånt där. Och så satt de och liksom käkade sina ribs framför dem och brydde sig inte om sina syskons svaga samvete. De svaga å andra sidan betraktade sannolikt sig själva som lite mer heliga, lite mer avskilda. Och dömde och såg ner på sina syskon som åt och drack och inte observerade samma dagar som de observerade. Och det kan vara särskilda högtider från Gamla testamentet och så vidare. De såg ner på dem som liksom åberopade sin kristna frihet från ceremoniella observationer. Och Paulus, han tillrättavisar båda de här grupperna. Så vi går vidare punkt 2 och ser vad han har att säga om det kristna samvetet. Rena samveten. Orden: bestäm er istället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en broder, tycks framförallt, kanske inte uteslutande, men framförallt vara riktad till de starka i församlingen, till de hedna kristna. Det är möjligt att Paulus inkluderar någon liten pik också till de svaga. Men versen går så mycket hand i hand till de kommande två verserna som tillrättavisar de starkare att vi har rätt i att tro att detsamma gäller även den här versen. Men vad menar Paulus? Låt oss titta på två andra verser i kapitlet som kastar ljus över hur de starka la hinder eller stötestenar i vägen för sina svagare syskon. Vers 14 säger så här: jag vet och jag är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt. Men för den som betraktar det som orent blir det orent. Och i vers 23: men den som har betänkligheter och ändå äter är dömd, eftersom det inte sker av tro. Allt som inte sker av tro är synd. Så Paulus säger i princip så här: jag håller med de starka. I sak, i Kristus är den kristne fri att äta kött och behöver inte observera vissa av de här dagarna. Ingenting av detta är en synd. Men om ni gör någonting av detta trots att ni inte har samvete till att göra det, då syndar ni likväl, eftersom det är en synd att gå emot sitt gudagivna samvete. Om du tror att du syndar mot Gud genom att handla på ett visst sätt, men ändå väljer att göra det, då begår du en synd oavsett om själva sakfrågan är syndig eller inte, eftersom ditt hjärtas motiv inte längre är att lyda eller behaga Gud. Det vill säga, du handlar inte längre av tro. Okej, så hur la de starka stötestenar eller hinder i vägen för sina syskon? Som sagt, det kan vara så att de åt kött och drack vin framför de svaga, att de försökte bjuda dem eller att de försökte liksom pusha dem till att smaka. Kanske argumenterade de vid deras sammankomster på ett liksom mästrande härskande sätt eller hånfullt sätt, och så viftade de arrogant bort de svagas försök till att liksom motivera teologiskt sin abstinens från kött och vin. Kanske tryckte de upp sina helgdagsaktiviteter eller vilken saftig steak de käkat igår i de svagas ansikten. Men det vi vet helt säkert är att de starka var mer måna om sin kristna frihet än om sina syskons samveten. Och detta störde Paulus långt mycket mer än själva sakfrågan om kött och vin och heliga dagar. Vad är samvetet för någonting egentligen? Det gavs ut en bok från Crossway, förlaget Crossway 2016, som heter Conscience, what it is, how to train it and loving those who differ. Samvetet, vad det är, hur man tränar det och hur man älskar de som tänker annorlunda. Och i den definierar författarna samvetet så här. Jag tar det på engelska först. The conscience is your consciousness of what you believe is right and wrong. Samvetet är din medvetenhet om vad du tror är rätt och fel. Och texten lär att det är livsfarligt att gå emot ditt samvete, det ditt samvete säger dig. Förutsatt naturligtvis att ditt samvete inte går emot skriften, det skriften uttryckligen säger, för även samvetet, precis som varje annan komponent i människan, är naturligtvis påverkat av synden. Men orsaken till att Paulus är så mån om att kristna inte handlar i strid mot deras samveten, även när han själv inte håller med dem om sakfrågan, är att risken finns att den som gör så till sist blir vad Paulus i 1 Timoteus 4:2 kallar för brännmärkt i sitt samvete. Det vill säga att din inre gudagivna kompass slutar fungera helt och hållet, så att du kan göra i princip vad som helst utan att få syndanöd eller dåligt samvete eller skuldkänslor. Och detta menar han kan få eviga konsekvenser. Och vi har rätt i att inte liksom springa förbi detta. Det kommer, enligt Paulus, finns risken att de kommer att finnas i helvetet som misshandlade sina samveten. Så oavsett om du på ett visst område, jag kommer ge lite fler exempel under nästa punkt, har ett starkt eller svagt samvete, så är det viktigaste att du i din övertygelse utifrån Guds ord har ett rent samvete. Och vad innebär det? Vers 6 säger så här: den som firar en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att göra det, den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud. Så det tycks handla om att drivkraften till dina beslut och positioner är att behaga och ära Gud. Det handlar om ditt hjärtas motiv. Och samvetet är generellt sett en mycket god guide, eftersom samvetet känner till ditt hjärtas motiv och syften som Gud i allra högsta grad bryr sig om. Verserna som föregår vår vers, vers 10-12, säger: varför dömer du då din broder? Eller varför föraktar du då din broder? Vi ska alla stå till svars inför Guds domstol. Det står skrivet: så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Det här går hand i hand med vad Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 4. Jag har ingenting på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd, för det är Herren som dömer mig. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter, och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Låt mig utifrån de här texterna tala till dig som enskild kristen individ ett ögonblick. Det jag uppskattar väldigt mycket med vår församling, det är att vi vill belysa vikten av kollektivet och gemenskapen. Och det är så stort tema i Nya testamentet att breven inte skickade till individer, men till församlingar, till gemenskaper. Men då och då så tycks Paulus vända sig till individen och säga liksom att du kan inte gömma dig bakom alla, utan det finns också en dimension i det kristna livet som är mellan dig och Gud. Så jag vill bara säga till dig att i den mån ditt samvete ligger i linje med Guds ord, och där behöver vi såklart varandras hjälp, församlingens hjälp. I den mån ditt samvete ligger i linje med Guds ord ska du inte lyssna när andra pushar dig till att göra någonting som ditt samvete förbjuder dig att göra. För ingen av dem som pushar dig, eller ingen av dem som eventuellt ser ner på dig på grund av dina kanske udda samvetsbeslut och samvetsval, kommer på domens dag att stå bredvid dig inför din domare. Utan du kommer att stå där själv när han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla ditt hjärtas avsikter. Och då ska var och en, missa inte att detta är väldigt liksom, det här fokuserar på individen, var och en ska få sitt beröm av Gud. Var varsam med ditt samvete. Kristen, följ inte ditt hjärta. Följ inte dina känslor. Men följ ditt samvete. Och sök ständigt kalibrera ditt samvete i enlighet med Guds ordet. Vi går vidare till punkt 3. Rätt prioriteringar, som framförallt handlar om den här versen. Det vill säga vers 13. Frasen "den som är svag i tron" tycks vara någonting värdeladdat. Det går liksom inte att komma bort från. Inte i bemärkelsen att Paulus ser ner på dem som är svaga, men i bemärkelsen att det låter nästan som att det är bättre att ha en stark tro i relation till sin kristna frihet än att ha en svag tro. Det är alltså tydligt att när Paulus skriver "den andra är svag och äter bara grönsaker", jag ber om ursäkt till alla eventuella vegetarianer här inne, men det är inte poängen här. Det är alltså tydligt att när Paulus skriver "den som är svag, den som bara äter grönsaker", så är det inte någonting eftersträvansvärt han talar om. Utan helt enkelt en krass verklighet som de starka i församlingen kärleksfullt behöver förhålla sig till. Och dessutom placerar Paulus sig själv i den starka kategorin, vilket också avslöjar var hans teologiska sympatier ligger. Min poäng är att även om Paulus av pastoralt omsorgsfulla skäl inte säger till de svaga att skärpa sig, utan nästan ställer sig på deras sida, kan man få intryck av, så är hans längtan, som ju återspeglar Herrens längtan, att de svaga i längden ska utveckla samveten som är mer trygga i den frihet som evangelium ger. Alltså den apostoliska målsättningen är att hela församlingen på sikt ska tillhöra de starka. Men istället är det just de starka som får en tillsägelse om att skärpa sig och inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en broder. För problemet är inte deras teologi, problemet är inte deras övertygelser om sakfrågorna. Paulus anklagar dem liksom inte för att vara antinomister, för att vara liberala, för att vara laglösa som gör precis vad de vill. Problemet är deras prioriteringar. Kött och vin och helgdagar är sekundära, men syskonkärleken och församlingens enhet och välmående är primär. John Piper säger hur vi älskar varandra och hanterar varandras samveten vad gäller oväsentligheter, det är väsentligt. Alltså hur vi älskar varandra kring sekundära frågor, det är primärt. Kärleken är primär. Så frågan till de starka är alltså, vad har de för perspektiv och vad har de för prioriteringar? Paulus frågar dem i princip, skattar ni er blodvunna frihet från ceremoniella observationer mer än ni skattar era blodvunna syskon och potentiellt deras eviga väl? Vad är viktigast, att äta kött och öppet skryta om det framför era svagare syskon som inte har samvete till att göra samma sak? eller att värna om era syskons samveten som tar allvarlig skada på grund av deras betänkligheter? Hur tänker ni egentligen? Hur prioriterar ni egentligen? Och för oss är kanske svaret på de här frågorna teoretiskt självklara, men i praktiken uppfattar jag att det är lätt för den som har en stark tro, den som är trygg i sin kristna frihet, att göra våld på sina syskons samveten. Jag ska bli lite personlig och ge ett exempel. När jag satte mig ner för att skriva den här predikan, så fick jag samvetskval och kände att jag behövde göra upp med en vän innan jag med rent samvete kunde skriva den här predikan. Så jag ringde en god vän till mig, en väldigt nära vän till mig, som gav mig tillåtelse att också berätta detta för att illustrera. Jag behövde be om förlåtelse till min gode vän för hur jag för några år sedan relaterade till hans samvete, hans svaga samvete. Det här är en av de mest gudfruktiga män jag känner. Jag är väldigt tacksam för honom. För särskilt några år sedan så hade han ett väldigt svagt samvete i relation till diverse företeelser. Bland annat olika former av populärkultur. Alltså att se en film eller lyssna på musik som inte är uttalat kristen och så vidare och så vidare. Och jag lägger absolut ingen värdering i något av detta nu, utan jag bara beskriver honom. Och ett konkret exempel som nu kanske låter väldigt löjligt och kan resultera i skratt, men som då i alla fall resulterade i ganska heta diskussioner mellan mig och honom, var Sagan om ringen-litteraturen och filmerna. Jag menade och menar fortfarande att Tolkien, författaren, är en av mina stora liksom förebilder. Jag älskar Tolkien. Och jag menar att hans legendarium, hans litteratur, är ett medel till helgelse i mitt liv. Tolkien var en bekännande kristen och hans litteratur är fullspäckad av kristna motiv och lärdomar. Och hans beskrivningar av naturen liksom, och hans beskrivningar av olika platser väcker hos mig en genuin längtan efter Nya Jerusalem. Som får hans beskrivningar och Fylke att liksom framstå som typ Eslöv eller Nässjö eller någonting. Men min polare, min gode vän, menade att det kan knappast vara uppbyggligt för en pånyttfödd kristen att läsa eller titta på såna här fantasier. Det kan inte bygga upp, det måste riva ner. Och vi hade flera heta debatter om detta. Idag läser han Tolkiens böcker, jag har konverterat honom. Han läser dem och jag ser på filmerna med sin systers döttrar. Och jag törs säga att han njuter av litteraturen till Guds ära. Och han anser att jag som hade det starkare samvetet av oss hade rätt i sak. Och han är väldigt glad över att ha blivit tryggare i sin kristna frihet. På exempelvis det här området. Och jag är glad med honom. Men för mig råder det ingen tvekan om att jag syndade i relation till hans samvete under flera av våra samtal. För flera gånger pushade jag så hårt när jag förmodligen på ett ganska barskt och krasst och liksom avfärdande sätt argumenterade för varför han har fel, jag har rätt, om han bara visste vad han går miste om. Och jag löpte en stor risk, även på detta fåniga område kanske, att skada min broders samvete. En broder som hade reservationer mot vissa populärkulturella inslag och filmer och så vidare. På grund av ett väldigt världsligt liv han hade levt innan han fick tag på syndernas förlåtelse i Kristus. Så poängen är denna, att för Paulus är sakfrågan underordnat samvetets renhet. Och således den starkes prioriteringar. Eller så här, samvetets renhet är en viktigare sakfråga och den starkes prioriteringar är en viktigare sakfråga än kött och vin och religiösa dagar och Tolkiens legendarium. Om din broder blir oroad av den mat du äter, av den litteratur du trycker upp i hans ansikte att du läser, så lever du inte längre i kärleken. Låt inte din mat bli orsak till att den går förlorad som Kristus har dött för. Låt därför inte det goda ni har fått bli smädat. Lägg märke till de här sista orden. Låt därför inte det goda. Det här skriver han till den starka, de starka i församlingen. Låt inte det goda ni har fått. Kött. Liksom kött eller frihet från vissa observationer eller tolken eller whatever. Låt inte det goda ni har fått bli smädat. Så inte bara löper de starka risken att genom sitt handlande få de svaga att göra våld på sina egna samveten. Men det finns också andra orsaker till att ta vara på det som Paulus skriver när han säger att den tro som du har fått, alltså du som är stark, ska du behålla för dig själv inför Gud. Och ett sånt skäl är att jag genom att trycka upp min frihet i ansiktet på min svagare broder eller syster riskerar att provocera honom eller henne till att börja smäda den frihet jag har fått och uttala sig på ett osant och vanvördigt sätt om den frihet som jag ju vet, jag som är den starkare av oss, att Kristus Jesus har köpt till sin brud med sitt evigt dyra blod. Och på så sätt kommer också den svaga att synda mot Gud när han uttalar sig osant och vanvördigt om den frihet som Gud verkligen har försett oss med. Den som är stark har till skillnad från den som är svag två alternativ. Han kan antingen äta eller inte äta. Han kan antingen läsa eller inte läsa. Han kan antingen dricka måttligt eller inte dricka. Den som är svag har endast ett alternativ på grund av sitt samvetes betänkligheter. Och därför skriver Paulus till den starka majoriteten att den som är svag i tron ska ni ta emot, vilket antyder att de starka är i majoritet, ska ni ta emot utan att döma över hans betänkligheter. Bestäm er för att inte lägga något hinder eller stötestenar i vägen för en broder. Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som har betänkligheter när hon äter. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Vår vers, alltså vers 13, som lyder, låt oss inte längre döma varandra, och så vidare. I den versen så förekommer det i den grekiska texten en ordlek. Och det skulle kunna översättas så här. Låt oss inte längre döma varandra, men bedöm att inte lägga hinder i vägen för era syskon. Så ordet döm är med två gånger men har lite olika betydelse i den här korta meningen. Det vill säga, Paulus säger, gör den här korrekta bedömningen. Bestäm er, gör ett aktivt val. Att inte bara tolerera eller stå ut med den som är svagare än dig. Men att ta emot honom eller henne som ditt blodköpta älskade syskon. Det handlar om att bestämma sig. För att min frihet som jag är väldigt trygg i är mindre viktig för mig än vad din andliga hälsa är. Du vet, likgiltighet är inte en kristen dygd. Och apati hör inte till andens frukt. Och vi som kristna gör väldigt rätt i att tänka efter väldigt noga innan vi säger om något av Kristi brokiga får. Han är inte mitt problem. Hennes betänkligheter, det får hon stå för. Det har inte jag med att göra. Han är ditt problem. Och hon är ditt problem. Nu finns det stötestenar och hinder, vänner, som är nödvändiga att lägga. Vi får inte rycka den här versen ur sitt sammanhang. I Matteus kapitel 15 så har Jesus skällt ut fariseerna och de skriftlärda på grund av deras hyckleri. Och i vers 12, 13, 14 så läser vi att lärjungarna gick då fram till honom, till Jesus. Och så sa de, vet du att fariseerna tog illa upp? Tog illa upp är verbformen av substantivet hinder som vi har i vår vers. Vet du att de tog illa upp när de hörde det du sa? Och Jesus svarade, varje planta som min himmelske far inte har planterat ska ryckas upp med roten. Låt dem vara. De är blinda ledare för blinda. Om en blind leder en blind faller de båda i gropen. Låt dem vara. Det vill säga, de kommer lärjungarna och säger till Jesus. Jesus, vet du att de blir förlämpade av det du sa? Och Jesus säger, vem bryr sig? För de har fallit på det hinder, den stötesten som är evangelium. Och den stötestenen kommer att ligga där till tidens slut. Men den som inte har fallit på evangelium utan omfamnat evangelium ska vi ta emot i kärlek och överseende och tålamod utan att lägga ytterligare hinder eller stötestenar framför. För på den här sidan av evangelium bör det inte finnas fler stötestenar. Paulus huvudsakliga argument i vers 4, förlåt mig, i kapitel 14, finns i vers 4. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller. Men han kommer att stå, för Herren har makt att hålla honom upprätt. Det här gäller båda grupperna. Det här gäller de starka och det gäller de svaga. När vi ser ner på eller dömer varandra i samvetsfrågor som skriften inte på ett direkt sätt adresserar, det kan gälla att någon tar en öl till maten, det kan gälla familjeplantering, det kan gälla miljöfrågor, det kan gälla hemskolning, det kan gälla en bunt andra frågor som kanske vissa har väldigt starka åsikter om åt något håll. När vi gör det, då agerar vi som om den här personen ytterst sett svarar inför oss. Och det är helt enkelt inte sant. Paulus skriver det inför sin egen herre. Han står och faller. Låt mig bara lägga till en liten parentes här. Att det finns naturligtvis skillnad mellan det som är regelrätt synd. Där vi måste förhålla oss till vad skriften säger om församlingens församlingsdisciplin. Och hur vi svarar inför varandra. Det är också därför vi har det här församlingsförbundet. Men det finns också tertiära frågor. Det finns samvetsfrågor som skriften inte adresserar på samma sätt. Och jag vill att du föreställer dig att Jesus Kristus står framför ditt syskon som du starkt skiljer dig från i en sån här samvetsfråga som skriften inte uttryckligen säger någonting om men som du känner väldigt starkt om. Och ni har väldigt radikalt olika syn på den här frågan. Och han står där liksom Jesus med ett varmt leende och tittar på ditt syskon. Och så säger han, kom till mig, min älskade. Och bakom Jesus står du eller jag och tittar på samma person med ett självbelåtet hånleende eller med himlande ögon eller med armarna i kors och med kyliga, föraktfulla ögon. Och jag tror att vi alla kan se det befängda, det absurda i ett sånt scenario, att vi skulle döma eller förakta den som Kristus tar emot. Du vet, om Kristus står med en öppen famn, gör det du också. Och om Kristus har ett varmt leende, har det du också. Och om Kristus säger det är okej till sin svaga tjänare eller svaga tjänarinna, säg det du också. Kapitel 15, jag kommer avsluta strax. Kapitel 15 inleds med dessa ord som också avslutar hela resonemanget i kapitel 14. Vi som är starka är skyldiga att bära de svaga svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus tjänade ju inte sig själv, utan som det står skrivet, dina smädare smädelser föll över mig. Det här är inte ett unikt textsammanhang, utan precis som Jona läste i början så för Paulus ett likadant resonemang i Filipperbrevet 2 om att vi ska placera den andra över oss själva. Och vad Paulus gör här är att han tar hela sitt långa resonemang och så drar han det till korsträdets stam på Golgata kulle genom att citera psalm 69:10 om att dina smädare smädelser föll över mig. Självuppoffrande och tålmodigt bar Jesus våra smädelser. Han såg inte till sin egen frihet från smärta och kval när han bar Guds vrede i vårt ställe, utan han valde att se istället till våra själars eviga väl, och han dog för att vi inte skulle gå förlorade, säger vers 15 i Romarbrevet 14. Vet Spurgeon, han sa att hela min teologi kan sammanfattas i fyra ord. Jesus stod för mig. Jesus stod för mig. Jesus stod för dig, kristen. Jesus stod för dina syskon. Därför gör vi rätt i att ropa till Fadern dessa ord, också från psalm 69, den här gången från vers 7. Herre Gud Sebaot, låt inte de som hoppas på dig få skämmas för min skull. Och låt dem inte som söker dig få vanära för min skull, du Israels Gud. Alltså Herre, låt det vara fjärran från mig att bli orsak till att min broders eller systers samvete skadas, utan hjälp mig genom helig ande att älska mina syskon med en varm, osjälvisk, självutgivande, Kristuslik kärlek. Amen.